Älskade Jesus, åh, vi kommer hit Jesus av en enda anledning. För att höra dig, för att uppleva dig, för att se dig tydligare. Du är allt. Så vi kommer för att möta dig Jesus. Och att tacka dig att i verkligheten du är här. Du är här mitt ibland oss. Så jag tackar dig att du är i oss och där runt omkring oss. Och jag ber om uppenbarelsen och visdomens ande till kunskap om dig Gud. Tack heligande att det är du som är vår lärare. Att om du inte ger ljus i ordet, om inte du undervisar oss, då förstår vi ingenting hur mycket vi än läser Bibeln. Så vi kan inte läsa Bibeln utan dig heligande. Så jag tackar dig Fader. Att vi är inför ditt ansikte. I din närvaro. Och att vi ska få mera ljus. Som ger mer tro. Så att vi kan ta emot mera nåd. Och bära mera frukt. Och förhärliga ditt namn mer Jesus. Det är målet. För att din härlighet ska uppenbaras på ditt folk. Så att världen kan se och förstå Faderns kärlek. Det är vårt mål. Så jag tackar dig Fader. I Jesu Kristi namn. Amen. Undret att Gud är här. Fast vi inte ser honom. Att han är här. Och att Gud också är i oss. För jag tänkte så här, vad man än gör. Eller vad man än går. Så tänker man så här. Gud, du är i mig. Jag behöver inte sträcka mig någonstans. Du är i mig. Du är närmare mig än luften. Du är närmare mig än någonting som jag kan röra vid. Du är i mig. Och jag tror att när uppenbarelsen av att Gud är i oss. Så växer vår tro på det absolut omöjliga. Du är i oss. Och för ett år sedan, pingst för ett år sedan. Så var jag på ett möte och skulle undervisa. Och sitter under lovsången som vanligt. Och plötsligt så försvinner allt i det här lilla kapellet. Och jag befinner mig framför Fadern som ett barn. Och Gud går igenom olika saker i livet. Där jag har använt min egen kraft. Där jag har ansträngt mig. Där jag har bitit ihop. Där jag har kämpat. Och så såg jag då nåden. Hans kärlek. Hans kraft. Hans hjälpande hand i allt här. Och jag är inte en människa som gråter vanligt. Men jag bröt helt ihop. Och tänkte jag kommer inte kunna undervisa här. Och till slut rann tårna så jag höll sjalen under glasögonen för att ta emot. Men genom Guds nåd så gick det att undervisa. Från den dagen så var allt i min inre värld annorlunda. Och jag skulle vara barnvakt dagen efter och jag gick då till det barnbarnet. Och på vägen dit så undervisade Gud hela tiden. Han undervisade mig 14 dagar min vakna tid om nåden. Nåden i rättfärdiggörelsen. Och det vände upp och ner på allting. Och nu för några veckor sedan så skulle jag ha det här barnbarnet hemma. De skulle komma i 4 dagar. Och en timme innan så kommer samma, alltså uppenbarelsen igen. Och bara fångade mig. Och jag tänkte så här, Fader jag måste skriva. Och jag skrev. Och jag hade inte sökt uppenbarelsen, jag läste inte Bibeln, jag gjorde ingenting. Och man tänkte en timme innan det kommer någon som ska bo hos oss behöver man ju hålla på med det. Men jag skrev och det var nåd till helgelse. Och det vände upp och ner allt om helgelse i mitt liv. För att jag har på något sätt trott att helgelse där går åt egen kraft. Och jag har trott att mina dåliga sidor ska jag arbeta med. Och de ska jag försöka få bort. Men det är ju inte alls så. Och sen några dagar efter den här uppenbarelsen så hade jag en negativ attityd på insidan. Och det var ju ingen som såg. Mer än jag kände det och Gud såg det. Och då satte jag mig bara framför skrivbordet och sa Fader förlåt mig. Och då sa han så här. Det här har domen redan gått över. Straffet är redan taget. Du är fri. Behövs inte något mer offer för dina synder. Utan allt är betalt hela ditt liv framöver. Allt tillbaka bakåt, nu och framåt. I den stund du bekänner så är det helt klart. För jag har redan sonat det, tagit straffet för det, dömt handlingen. Och därför bryts inte förbundet. Och då sa Gud, visade Gud bara så att ditt gamla liv, det här som då ställer till problem, ska du inte arbeta med. Allt försvann på Golgata. Alla dina dåliga sidor, alla försvann på Golgata. Du behöver bara tro det. Och det vad helgelse är, det är att det nya liv du har fått, det livet är ett liv för Gud. Och du behöver bara bejaka det. Det är helgelse. Så växer jag i dig. Jesus dog en gång för alla bort ifrån synden. Och hans liv är ett liv för Gud. Så ska du hålla före. Att du också har dött bort ifrån synden och lever för Gud i Kristus. Så helgelse är att du bejakar att det nya livet tillhör mig. Och då växer jag. Du är helgad och jag växer och du blir mer fylld av mig. Men allt är tro på Kristus. Ingen egen ansträngning. Tro på hans död. Att där dog jag. Tro på hans uppståndelse. Där uppstod jag. Och jag uppstod till och med ända till himlen. I Kristus. På Faderns högra sida. Och blev barn till Gud. Och sen det Gud undervisar mig om nu. Det är att vi är barn. Och jag har aldrig sett det så. Det förändrar mitt böneliv. Mer och mer. Vi är barn. Och när jag var hos en son häromdagen så var hans dotter svullen på kinden. Och jag hade inte sett det. Och det var nästan så inte syntes. Då sa han, men du är svullen på kinden. Sa han. Och då sa Gud till mig, jag räknar era hårstrån. Jag vet exakt vad ni behöver. När barnaskapet fungerar så kommer allt att tillfalla er. Ni behöver inte veta vad ni är sjuka. Eller vad det inte är bra. Jag fyller på med nåd. Allt kommer att tillfalla. Och då tänkte jag så här. Vad är det som förändrar livet? Är det att jag jobbar med att läsa Bibeln mycket, ber mycket? Vad förändrar livet? Uppenbarelse. För där är tron. Så att allt är uppenbarelse. Sen att vi vänder oss till Gud. Det är självklart. Så att vi älskar honom. Och att vi ställer hela vår kropp i hans tjänst. Självklart. Vi vill ju inte tillhöra det som vi har blivit befriade ifrån. Så att. Allting blev så mycket enklare för mig. Allt la sig till rätta och då tänkte jag så här. Allt tillhör dig Gud. Som rör mitt liv. Och jag får vila. Du är min far. Och jag är barn. Så att Gud får ge oss uppenbarelse. Och det ber jag om nu. Att när vi läser ordet. Att Gud ska ge oss uppenbarelse. Som ger oss tro. Så att vi blir mer och mer mottagare. Får mer och mer ro. Det här skrevs ju till det judiska folket som var i det gamla förbundet under lagen. Så detta nya förbund som vi har kommit in i, det är det vi behöver ljus över. Vilken skillnad det är på gammalt och nytt förbund. Och att vi är helt befriade från syndens makt, från världen, från köttet, från djävulen. Men vi är också befriade från lagen. Och lagen är ju det här. Som man tror, som jag har kopplat med helgelsen, att jag ska göra det som är bra. Jag måste anstränga mig för att vara lite kärleksfull kristen. Alltså, all min ansträngning ställer mig under lagen. Lagen fodrar, nåden skänker gratis. All ära går till honom. Så ingenting av oss. Och det är därför jag förstår mer och mer vad Gud säger när han säger till mig så här. Ingenting har med dig att göra. Jag förstår bättre och bättre. Alltså, det har inte. Utan jag får bara öppna. Och bejaka och tro. Det är allt. Så gör han allt. Så att arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Det är att komma in i att inte arbeta av egen kraft. Det är att få stopp på regna. Så att vi är befriade från lagen, vi är befriade från synden. Och vi har en ny överste präst. Och det behövs inte några fler offer för våra synder. Han har öppnat vägen och gjort allt väl. Och blodet vittnar. När blodet från påskalammet var på dörrposterna för Israels folk. Så kunde inte dödsängen gå in. De var helt skyddade. Så att vi är helt skyddade som barn. Det enda fienden kan komma åt oss är att vi inte har uppenbarelsen. Han har inte måste göra. Det finns ingen del i oss som han kan komma åt egentligen. För vi är helt åtskilda mellan mörker och ljus på grund av blodet. Vi är införsatta i Guds älskade sons rike. Och då tänker jag så här på sista tiden när jag blivit attackerad. För det blev ju. Så har tanken bara kommit. Det är en lögn. Jag orkar inte ens en gång bemöta det. Jag står emot genom att ignorera det. Det hör mig inte till. Gud är min far. Vi är fria från mörkret. Vi är fria från synden. Vi är fria från anklagelsen. Han har gjort allt. Det är fullbordat. Allt är väl mellan oss och fadern. Och tron på honom är allt. Nu lever inte längre jag, sa Paulus. Utan det liv som jag lever här i kroppen, det lever jag i tro på honom som har utgivit sig själv och älskat mig. Så att livet är tro på Jesus. Det är allt. Tro inte på lögnerna. Tro inte på fruktan. Tro på Jesus. Och att livet med Jesus är inte skrivet med bokstäver, utan det ges oss genom det skrivna så att det blir levande gjort för oss. Det är en relation med Gud. Det ringde en kvinna till mig som jag träffade för många, många år sedan. De var missbrukare och hade det jättetufft. Och blev frälsta och hon gått på bibelskola och så. Men hon sa så mycket visa saker till mig så jag tänkte så här, Gud kan verkligen undervisa på bästa sätt. Och då sa hon att hon hade lärt sig massa bibelställen, så hade hon tagit dem och sagt, det här har du Gud sagt, så nu ska det bli så här. Nu ska du hålla vad du har lovat och nu stadfäster du det här. Och där hade Gud sagt till henne bara så här, du kan inte stänga in mig i en låda och få mig att göra vad du vill, utan det är jag som talar om. Han är huvudet och det är en relation. Det är en levande relation mellan barn och pappa. Så att det är ett underbart liv. Och han tappar inte bort några av sina barn. Han räknar hårstårna på sina barn. Det finns ingen sån förälder som räknar hårstårna. Så noga är det. Och han arbetar inte för vårt jordiska väl. Han arbetar för vårt eviga väl. Vi är så inriktade på jorden. Vi är snart där. Han arbetar för vår evighet. Så vi ska titta på det här nya förbundet i 7:e kapitlet. Melkisedek. Det står så här i förskriften. Ytterligare om Kristus och som överste präst efter Melkisedeks sätt. Hans prästadömes företräde framför det levitiska. Denne Melkisedek som var konung i Salem och präst åt Gud den högste. Och jag tänker så här. Gud hade en präst innan han hade Israels folk. Så innan han hade ett folk hade han en präst. Som var präst åt Gud den högste. Han som gick Abraham till mötes. När denne var stad på återvägen. Sedan han hade slagit konungarna. Och som välsignade honom. Så Melkisedek går Abraham till mötes. Och välsignar Abraham. Varvid Abraham och sin sida gav honom tionde av allt. Alltså han erkände Melkisedeks tjänst. Denne som när man uttyder vad han kallas är först och främst rättfärdighetens konung. Men därjämte och Salems konung, det är fridens konung. Denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning, utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och likställes med Guds son. Denne förbliver en präst för beständigt. Här hade Gud ett evigt prästadöme. Innan det levitiska prästadömet, som inte var evigt, så hade Gud tillförordnat ett evigt prästadöme. Det är enormt. Ett evigt prästadöme innan prästerna som kom enligt lagen. För beständigt. Och se nu, så vi ser Guds plan i det nya förbundet. Och se nu hur stor han är, den åt vilken vår stamfader Abraham gav tionde av det förnämsta av bytet. Och Abraham såg Melkisedeks storhet. Medan det av Levis söner som undfår prästämbetet har befallning att enligt lagen taga tionde av folket. Det är av sina bröder fastän de har utgått från Abrahams länd. tog denne som inte var av deras släkt, tionde av Abraham, och välsignade honom, densamma som hade fått löftena. Nu lär ingen kunna neka att den plägar var den ringare som mottar välsignelsen av den som står högre. Jag tänker på Abraham, att det uppenbarades för honom vem denna Melkisedek var, som han gav ära också för segern, eftersom han delade bytet. Och medan det här är dödliga människor som tar tionde, är det där en som får det vittnesbördet att han förblir levande. Redan då. En överste präst som förblir levande. En överste präst av evig tid. Och det här är så viktigt för oss att se, men också för det judiska folket som var fast i det levitiska prästadömet. Att det fanns en präst innan leviterna. En präst som skulle vara präst i evighet. Genom Abraham har på viss sätt också då Levi som tar tionde fått giva tionde och erkänna Melkisedek. Så det levitiska prästadömet fick i Abraham erkänna det eviga prästadömet, Jesus Kristus. När judarna ser där, då faller de ner. Ty han var ännu i sin stamfaders länd när Melkisedek gick denne till mötes. Vore det nu så att fullkomlighet kunde vinnas genom det levitiska prästadömet, och på detta var ju folkets lagstiftning byggd, så att lagen vilade på det levitiska prästadömet. Varför har det då behövts att en präst av annat slag, efter Melkisedeks sätt, skulle uppstå, en som inte nämnes efter Arons sätt? Om prästadömet förändras, måste ju med nödvändighet också lagen förändras. Den som detta säger som hörde nämligen till en annan stam. En stam från vilken ingen har utgått som har gjort tjänst vid altaret. Ty det är en känd sak att han som är vår Herre har trätt fram ur Judas stam. Och med avseende på den har Mose inte talat något om präster. Med den här uppenbarelsen är det enda som kommer åt lagen. Att vi är befriade från lagen. Att vi inte står under lagen. Och det här är svårt för det judiska folket, men det är också svårt för oss. Lagen. För i Romarbrevet 6 så står det att vi är befriade från synden. Och då tycker man att det skulle räcka. Men i Romarbrevet 7, eller många säger att de har kommit i fel ordning. Men det är klart de inte har. I Romarbrevet 7 står de friheten från lagen. Och det gick inte att bli fri från lagen annat än genom död. Lagen skulle aldrig dö, för den var rättfärdig och god och evig. Men den som stod under lagen måste dö. Paulus jämställde det med ett äktenskap. Att en kvinna får inte skilja sig så länge hennes man lever. Men om mannen dör så är hon fri att gifta om sig. Och här var det ju en bild som Paulus ser, att kvinnan var gift med lagen. Men lagen kunde nu inte dö. Så den enda räddningen var att kvinnan dog från mannen. Och fick en ny man, nåden. Så fort vi ser det nya förbundet så finns ingen egen ansträngning kvar. Men vi behöver uppenbarelse. Då har vi kommit till vila från alla våra egna gärningar. Då försöker jag aldrig mer vara trevlig. Aldrig mer att anstränga mig för att folk ska tycka att jag gör något bra. Utan jag blir inriktad i mitt inre på min nya överste präst, min nya man. Och jag lever i tro. Och det liv som flödar genom mig får komma ut. Inte ett falskt sken från en människa. Så det här ber jag om en uppenbarelse. Så är all ansträngning över. Och vi går in i tronsvila. Om ännu mycket tydligare blir detta, då nu en präst av annat slag uppstår, lik Melkisedek däri, att han har blivit präst inte på grund av lag, som stadgar härstamning efter köttet, utan hur hade han blivit överste präst? På grund av kraft. Han var gjord till överste präst genom kraft som kommer av oförgängligt liv. Han var gjord till präst. av Gud. Inget mänskligt. Inget mänskligt. Han får nämligen det vittnesbördet. Du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Ser vi det så har vi aldrig mera skuld. Känner oss aldrig mer dåliga. Så upphävdes nu visserligen en föregående stadga därför att den var svag och ganglös. Eftersom lagen inte kunde åstadkomma något fullkomligt. Men ett bättre hopp sättes istället. Ett hopp genom vilket vi får nalkas Gud. Komma nära Gud genom överste prästen Jesus Kristus. Så får vi komma nära Gud. Alla hinder är borta. Och vi får komma till vår fader för att leva i en relation med honom. Fria från lagen. Utan leva inifrån och ut. Och han lägger sin vilja i vår vilja. Vi behöver inte be om att han ska komma oss nära. Vi har kommit in i honom. Vi har kommit nära i och genom Jesu blod. Vi behöver aldrig be Gud var med mig idag. Om jag har uppenbarelsen. Han försvinner ingenstans. Vi är i honom. I den himmelska världen. Vårt böneliv förändras. Han är allestädes närvarande. Han förblir i oss. Och vi behöver inte be om att förbli i honom. Förbli i honom, står det. Och då har jag tänkt, hur gör man då? Man gör ingenting. Man tror. Allt är fullbordat. Det vi gör är att bejaka. Jag dog i Kristus. Jag uppstod med honom. Allt är färdigt. Jag är i honom. Han är i mig. Han är i fadern. Fadern är i honom. Vi är ett med Gud och med varandra. I den heliga ande. Allt är klart. Du behöver aldrig ropa på Gud. Kom. Kom mig nära. Han är i dig. Han förblir i dig. Och du förblir i honom. Genom tro. Inte genom någon övning. Han har gjort allt. Vi ser, tror och tar emot. Allt vad vi behöver. Allt är oss givet i Kristus. Hur skulle jag kunna annat? Än skänker allt med honom. Och vi riktar därför vår blick på Jesus Kristus. Så att han får göra sitt verk i oss. Fienden försöker hela tiden att vi ska rikta vår blick på någonting annat. Till exempel om jag är sjuk så riktar jag min blick mot min kropp. Och mina symptom. Men jag ska rikta min blick på honom. I honom äger jag allt. Jag har allt. Och när jag lever i den gemenskap med fadern. I tro på hans rättfärdighet och att jag är införsatt i hans rike. Då tillfaller allt automatiskt. Utan bön. Er fader vet ju redan vad ni behöver. Och han vet vad han vill ha oss. Han räknar våra hårstrån. Och då tänker jag så här. Varför gör du det här? Ja, för du vill demonstrera vem du är. Att vi får bli tecken på den han är. Även om vi har noll förmåga att förstå eller fatta eller tänka ut. Så har vi en pappa som ser till allting. Som räknar våra hårstrån. Så vi kan vara trygga. Er fader vet ju vad ni behöver. Han vet var ni behöver bo. Han vet allt för ert bästa. Till vårt sista andetag har han omsorg om oss. Det är sant. Så att vi kan få komma till ro. Trots att Gud har demonstrerat mycket nåd för mig. Så har jag ändå varit väldigt långsam med att komma till tillit. För jag har haft sånt kontrollbehov. Men Gud rör på allt även om det tar tid. Och när Gud frälste mig och ville ha ut mig och undervisa. Och ha mig som ett exempel. Då måste han ju ha en jobbig människa. För att nåden skulle synas. För jag sa ju det till Gud. Är det brist på folk? Och jag tycker inte om folk. Och då sa Gud bara så här att jag har lust till att ge nåd åt dig kommer det gå åt mycket. Alltså blev mitt liv ett demonstration på hans godhet. Inte på någonting från mig utan trots mig. Och det vet de som känner mig lite väl. Trots mig så är det Gud som är god och han vet vad vi behöver. Han är med oss under jobbiga dagar. Och allt samverkar till det bästa. Och det djävulen har tänkt till ondo, det vänder Gud till godo. Djävulen kommer inte att vinna ett hårstrå. Hur livet än kommer att se ut. Vad som än händer i våra liv. Så kommer allt att samverka till det bästa. Och framförallt för vårt eviga väl. Vårt lilla jordeliv är så här för Gud. Det är ingenting. Vi håller på här. Men Gud förbereder där. Ett bättre hopp sätter istället ett hopp genom vilket vi får nalkas Gud. Vers 20. Och i så mått som detta inte har kommit till stånd utan edlig bekräftelse. Det är nämligen så att medan de andra har blivit präster utan edlig bekräftelse. Så ingen Guds ed på de andra prästerna. Har denne blivit det med sådan bekräftelse genom den som sa till honom. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är en präst till evig tid. I så motto är det också det förbund bättre som har Jesus till löftesman. Kommer aldrig att skaka eller förändras. Det vilar alltid på honom. Och han sitter på faderns högra sida. Och så fort du kommer till Gud och säger förlåt mig. Så säger han, det är redan dömt. Straffet är taget. Gå i frid. Och medan de förra prästerna har måst bli flera därför att de genom döden hindrades från att förbli i sin tjänst. Har däremot denne ett oförgängligt prästadöme eftersom han förblir till evig tid. Därför kan han också till fullo frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Till han lever alltid för att man har gått fram. Till fullo frälsa dem. Han för sina barn till mognad, till fullo. De som kommer till Gud genom Jesus Kristus. Så när vi har blivit barn till Gud och ser att vi tillhör hans rike. Att vi är införsatta i Kristus. När vi ser det, vi är i hans rike, vi är barn, så har fienden ingen längre mat att göra. Det är över. För det finns ingen lag som anklagar. Var kommer då lidandet ifrån, nu när vi är barn till Gud? Om jag kan se att fienden inte har någonting med mig att göra. Var kommer då lidandet in bland Guds barn? Det är till er som ni får utstå lidande. Det är till er fostran. Så när vi har blivit barn så vakar Gud över oss och han fostrar oss. Och det är inga attacker utan det är fostran. Och det känns för tillfället så det inte skönt. Men det blir en frukt av rättfärdighet. Alltså Kristus liv. Mer av hans helighet. Jesus. Men om det skulle vara så här att vi blir förhärdade som hans barn. Om vi säger att man går så långt till synden som hans barn. Så man blir förhärdad. Det råkade ju Paulus ut för. Det var ju en man där. Han levde väl med sin faders hustru. Och höll på att bli förhärdad. Och då sa Paulus så här att vi ska, ni och genom vår ande, överlämna den mannen. Överlämna, det var inte att Satan kom in och hoppade på den mannen. Utan överlämna den mannen till Satan, till köttets fördärv, för att inte anden ska gå evigt förlorad, inte fördömt till lika med världen. Alltså var det inte Satan som kom in och hoppade på den mannen, utan den mannen blev överlämnad åt Satan för att inte gå evigt förlorad. Och den här typen av fostran pratar vi aldrig om, men det står så här att vid brödsbrytelsen så är ju brödsbrytelsen egentligen ett tillfälle där människan ska pröva sig själv. Och prövar människan sig själv så blir hon inte dömd. Men prövar människan sig inte själv på grunden av försoningen så är det många som är svaga, sjuka och för tidigt avsomnade. Och då är detta en Herrens tuktan för att ni inte ska bli fördömda till lika med världen, alltså gå förlorade. Så ser Gud att vårt eviga liv är i fara, att man kan förhärdas så långt som man kan synda sig till döds. För man kan synda sig till döds genom att avsäga sig nåden med öppna ögon. Så har Gud sån kontroll över sina barn. Så då sker det här ett överlämnande, en tuktan för att vi inte ska gå evigt förlorade. Så att Gud har 100% hårstråskontroll. Vi behöver döma oss själva. Och då är det vi dömer oss för redan straffet taget för det. Så att förbundet kan inte brytas. Det nya förbundet, det gamla förbundet bröts på grund av synd. Det nya förbundet bryts inte på grund av att Jesus har givit ett evigt offer för synd. Så vi är lika mycket rättfärdiga hela tiden på grund av Jesu död. Så därför kan vi ha frimodighet inför Gud. Det finns ingen fördömelse i Kristus. Men det finns fostran. Och den känns för tillfället inte bra. Men den bär med sig en fridsfrukt som är rättfärdighet. Så att vi ska få del av hans helighet. Och att bli fostrad av Gud är så gott. Det är inte skönt. Men det är gott. Och idag är vi i en sållningstid. Så idag fostras alla kristna och vi fostras personligt för att få bort det som Jesus tog med sig i döden. Och det tror jag vi känner många gånger. Att det händer någonting i våra liv som inte har hänt förut. Man kan tänka, vad är det som händer? Vad händer? Så känner jag det, vad är det som händer? Samtidigt som jag upplever att saker tas bort och kommer till korset. Och att jag tappar kontrollen och vill för första gången inte ha någon kontroll över mitt liv. Jag vill bara tro på honom. Just nu är jag här, om en kvart vet man inte. Jag vill inte ha någon kontroll om nästa kvart. Utan nu är jag här, men hur det är sen, det har jag ingen aning om. Och det är inte min sak, för att vi är köpta. Betalningen är given. Så förhärliga då Gud er kropp. Det är det vi måste bejaka. Vi är här för att Guds härlighet ska komma tillbaka över oss. Så att Jesus blir synlig. Den härlighet vi förlorade i syndafallet. Så jag bejakar att mitt liv är ett liv för Gud. Och han får göra vad han vill med mitt liv. Morgondagen vet jag inget om. Han äger oss. Och jag tror att det finns inget skönare än när Jesu liv har brytit igenom så i våra liv. Så att det är Jesus livet som har övertaget. Så då har vi inga bekymmer. Då är morgondagen hans. Och man hänger sig inte fast vid något på jorden. Och döden är ingen skrämsel. För den har ju mist sin makt. Han har gjort den makt om intet. Djävulens makt om intet som hade döden i sitt våld. Alltså har vi ju redan dött. Så döden har ingen makt över oss. Så det enda vi ska göra är att dra ner dragkedjan. Och få en ny kropp på den här gamla som har slitits ut i jordkostymen. Så vi behöver den inte längre. Men vilket vi lever eller dör ser vi alltid hos Herren. Så att om man har haft dödsfruktan så finns ju inte den längre när vi förstår sanningen. Jordekostymen måste ju vara här för att vara en tyngdpunkt och hålla oss på jorden. Precis som man ska åka till månen måste man ha en måndräkt. På jorden måste man ha en tyngd. Annars flaxar vi iväg på direkt hem. Jag längtar hem kan jag väl säga. Inte som en flykt, men det är mycket bättre. Går inte med ord att jämföra. Men vi är här så länge vi ska, det är hans. Så därför vill jag till 25 igen. Kan han också till full och frälsa den som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för den. Han säger hela tiden så här. Jag har dött för henne. Jag har dött för honom. Det är sonat. Förbundet är verksamt. En sådan överste präst hövdes oss också att ha. En som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över himmelen. En som inte var dag behövde frambära offer så som de andra överste prästerna, först för sina egna synder och sen för folket. Detta gjorde han nämligen en gång för alla när han offrade sig själv. Till lagen insätter till överste präster människor som är behäftade med svaghet. Men det löftesord som efter lagens utgivande gavs under edlig bekräftelse insätter en son som är fullkomnad till evig tid. Bättre kan det inte bli. Det är ett crescendo. Det är så bra, det är fullbordat, det är färdigt. Helt klart. Vi kan bara titta i Romarbrevet 6, vers 10 och 11. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Och det här är vad vi ska leva i. Så må och ni hålla före, alltså tänka och tro. Att ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Så vi bejakar vårt nya himmelska liv i Kristus. Himmelska medborgare här på jorden. För att bli förhärligade av Gud och förhärliga hans namn. Gud vill återföra härligheten till folket. Så uppenbarelsen är det första. Och med uppenbarelsen kommer tro. Och med tron kommer vilan. Han har gjort allt. Allt som Gud kräver av oss utför han själv. I Jesaja står det, allt vad vi har uträttat har du uträttat åt oss. Så vi kan tryggt överlämna våra liv, våra nära och kära. Gud ser Gud hör och Gud verkar. Allt är hans. Så jag tackar dig, älskade Fader, att du ger uppenbarelsen och visdomens ande till kunskap om dig. Att vi mer och mer ska se att Jesu död var vår död. Att Jesu uppståndelse var vår uppståndelse. Så vi får rätt bild på oss själva och på Jesus Kristus. Och att vi kan leva i tro på det fullbordade verket. Att det blir en verklighet, inte religiösa ord, utan en vardagens underbaraste, härligaste verklighet. Och vi får komma in i frid. Jag hörde Gud säga för andra gången häromdagen, fridstid. En fridstid. Och det därför står i Romarbrevet 12 att ge era kroppar som ett levande offer. Det är köpt av Gud. Det döda dog och det levande ges tillbaka till Gud. Tack Fader. Tack älskade Fader. Därför kasta alla bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Frukta inte. Tro allenast. Er Fader vet vad ni behöver. Tack Fader. Så det liv som vi lever här på jorden ska Kristus leva i och genom oss. Och vi vill leva det i tro på dig Jesus. Tro på Jesus Kristus. En levande tro. Ett levande hopp. Tack Jesus. Så att det är allt i vårt liv att vi tänker så här att det är du Jesus som gör allt. Det är det enda som behagar Fadern. Ingen egen ansträngning utan det är ditt liv som gensvarar på Guds krav av rättfärdighet. Därför måste vi leva i tro. För det är inte vi utan det är du Jesus. Du är allt. Du är det minsta lilla. Du är det stora. Du är allt. Och hans liv är verksamt i och genom oss utan vår egen styrning eller ansträngning. Det är naturligt i ett flöde av liv. Precis som innan vi blev frälsta, när vi var i Adam, så behövde vi inte tänka så här, nu ska jag bli irriterad. Nu ska jag bli sur. Så behöver vi inte tänka i Kristus att nu ska jag göra så eller så. Det är ett livsflöde från en annan källa. Ett automatiskt liv. Ett flöde av liv. Förut var det ett flöde, ett dödsflöde. Nu är det ett gudomligt livsflöde genom våra liv. Men Gud ger uppenbarelse. Och då kan vi börja leva vårt himmelska liv. Redan här och nu. Njuta av himlen. Fridstid. Jag vet inte om jag har hört honom säga det 2 gånger. Fridstid. Jag tror att det är att allt kommer i harmoni med honom. Han har skapat frid. Och han ger sin frid som inte världen kan ge. Och när vi bejakar hans verk på Golgata, då kommer vi in i friden. Och då blir det tid av frid. Vi kommer in i vilan. Det är där vi ska vara.